Då var det dags att säga hej och välkommen tillbaka till 51% fotboll. Folkets podd som har haft ett välförtjänt sommaruppehåll skulle jag säga. Därmed inte sagt att vi inte har jobbat, men vi har inte haft möjlighet att vara på plats här för att dra igång den här podden igen förrän nu, Oskar Månsson. Nu är vi tillbaka och nu tar vi allsvenskan i mål hela vägen in till hösten.
Ja, det får vi väl göra. Du sitter här med en Batman-tröja, vilket jag tolkar som att du är på gång, eller bara ett normal tillstånd, jag vet inte.
Ja, det var en fin tröja. Jag köpte den i Rom. Är man i Rom så ska man köpa souvenirer. Jag köpte mig en Batman-tröja och den sitter bra skulle jag vilja säga.
Okej, då har jag missuppfattat det lilla ordspråket. Det där, when in Rome, you have to buy a Batman-t-shirt.
Ja, det är bara att insupa atmosfären. Vi har ett fullmåttat comeback-program på gång här. Det är ju en jäkla massa saker man skulle vilja ta upp egentligen. Vi får väl se vad vi hinner med här under 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid som ju vårat program brukar landa på. Vi kan väl ta skumma igenom körschemat så våra kära lyssnare vet ungefär vad de har att vänta. Vi kommer att avsluta programmet med en efterlysning som jag känner att vi måste göra nu när Östersund är på väg upp i allsvenskan. De är faktiskt 8 poäng före Sirius som ligger på kvalplats i Superettan, så att vi kan få Östersund i fotbollsallsvenskan. Jag ska vara helt ärlig, jag vet fan inte ett skit om Östersund förutom att jag var där på Storsjöyran en gång och att man kan åka skidor en bit ifrån. Men fotboll och Östersund är för mig ett ganska blankt ark, så att där kommer vi be om lyssnarnas hjälp och få lite information. Du ska lansera en teori här varför ytterbackarna måste förbjudas i fotboll. Det ska bli mycket intressant att höra. Vi har ju en fantastisk liksom tid nu, en Europaresa som pågår. 4 lag i kvalomgångarna, 3 här till Europa League och Champions League. Vi ska titta lite framåt mot det, hur kommer det gå här i veckan. Vi ska prata om hur det är att vara inbäddad reporter, som man ju faktiskt ska vara nu mera när de allsvenska lagen åker iväg. Vi ska dissekera bottenstriden och vi ska framförallt dissekera guldstriden. En galen guldstrid som väntar här till hösten med 6 lag inom 5 poäng just nu. Och det är ju inte vilka klubbar som helst, utan där ligger ju liksom de stora klassiska lagen kan man säga. Det är ju ganska fantastiskt. Men jag tänkte att vi skulle börja egentligen med att höra vad har du egentligen gjort under sommaren, Oskar? Det har ju hänt rätt mycket annat i fotbollsvärlden den här sommaren. Vi har haft ett VM i Kanada, vi har haft ett U21 EM i Tjeckien där ju, som alla vet, Sverige tog guld. Hur har din sommar varit?
Först var jag i Kanada och bevakade damlandslaget där så gott det gick. Det var inte så helt enkelt för de var väldigt stängda jämte mot media.
Det var där, var hyfsat öppna. Jag minns ju bara liksom hemma EM här. Då bröt de ju sig in i varenda tv-studio de kom åt liksom för att saluföra det här mästerskapet. Det var bara liksom ett spel för galleriet. Det kom inte från hjärtat på dem, utan det var för att sälja hemma EM:et då, skulle du vilja hävda här nu, eftersom du menar att de var så himla stängda när de var i Kanada.
Nej, jag vet inte just om det är den teorin jag ska lansera. Men det är ju, verkar ju vara en jäkla skillnad. Jag har inte bevakat dem särskilt mycket själv tidigare, så jag har ganska dålig koll på hur det har funkat. Men jag kunde bara konstatera att det var rätt hopplöst i det här fallet. Men att det kom från Pia Sundhage, att det var liksom hon som hade bestämt att de skulle sköta mediebiten på det här sättet liksom. Och det var inte bara gentemot tidningar, utan det var att stänga sociala medier och sånt. Och vem som helst som är under 41 och har levt under 2015, man måste förstå att det blir rätt stora konsekvenser om man stänger av, om man förbjuder all sociala medier för ett gäng 20-någonting tjejer som är iväg på sitt livsäventyr. Jag tänker framförallt på de lite yngre spelarna, kanske de som är allra mest aktiva i sociala medier liksom. Och om man förbjuder dem att göra någonting så får det ganska stora effekter nu för tiden. Och jag tror inte riktigt de insåg det själva, och det blev en dum strategi. Och det blev, sen var det svårt att säga vad det betydde sportsligt, men det var åtminstone lite symboliskt att det var blev fiasko för damerna i USA. Att det blev succé för U21-herrarna som var öppnare än någon annan, trots att Lasse Richter åkte dit och försökte stänga dem på slutet. kan vi återkomma till kanske. Och att USA vann, vann VM där borta, Kanada, och USA var det laget som var mest öppna i sociala medier och så vidare.
Min erfarenhet av allt sånt här under alla år man har bevakat liksom landslag och allsvenskan, och det är att att varje gång liksom landslag eller klubbar försöker sig på det här. Jag vet Djurgården höll på för några år sedan när de fick lite hybris och skulle så här stänga träningar och bla bla bla. Det kan man väl göra någon gång emellanåt, men de satte det i system. Alltså man skapar sig någonstans liksom ett problem som inte finns. Lasse Lagerbäck höll på med liksom en nitisk kontroll så inte startelvan läckte ut. Till slut blev det ett faktiskt problem liksom. Så när man
det blev ju ett demokratiproblem,
ja,
till sist.
Ja, men när man börjar liksom, vad ska vi kalla det, bråka med medierna då, så skapar man ett problem som liksom inte går att komma ifrån, för att medierna kommer ju aldrig någonsin vika från sin uppgift att servera liksom våra läsare så mycket information som möjligt. Jag menar, då kan vi lika gärna lägga ner tidningen ifall vi inte det vi liksom ägnar oss åt dag ut och dag in. Och det kommer vi aldrig sluta med. Så att det enklaste sättet är ju att hantera det till exempel som U21-landslaget gjorde. Då har man i alla fall liksom inte fört något liksom monster som leder till liksom så här sämre stämning och onödiga energiläckage. Jag säger inte att det är någon jättestor del av liksom det sportsliga sen, men det är liksom ett onödigt problem som har skapats.
Mm. Rent generellt tycker jag de är ganska bra i allsvenskan nu för tiden på det här. Många klubbar som är väldigt bra, som förstår värdet av publicitet, som gärna hör av sig. Och man märker att det kommer in lite yngre folk i klubbarna som förstår att medielandskapet ser ut på ett annat sätt. Bara idag har det ringt två typ representanter för olika klubbar till mig och serverat vinklar med, liksom, med så här projekt som klubben håller på med. Och ja, båda de grejerna, jag tyckte de var kul, så jag kommer göra dem helt enkelt.
Ja, det är strålande.
Så det är smart av dem helt enkelt.
Medan du då stångade din panna blodig mot damlandslagets pressfolk där, så hade jag ju semester. Jag tog ledigt hela juni under de här två mästerskapen. Jag tillbringade de tre veckorna mer eller mindre marinerade i rosévin på Avenyn och följde de här mästerskapen som en helt vanlig supporter.
Du menar att ibland går Batman i vanliga kläder, ja, eller vad det heter?
Ungefär så. Mm. VM i Kanada blev det inte så mycket mer liksom. Det kändes väl ganska snabbt att Sverige inte hade så mycket att hämta i det här mästerskapet. Jag menar, nu har vi en ny fin generation på gång här i och med 19-årslagets guld här. Det var ju fantastiskt igår.
Mm.
Jag är inte särskilt insatt i liksom damjuniorfotbollen, det ska jag inte hävda, men det känns ju verkligen som att här behöver liksom Sverige få fram en ny gyllene generation som man ju hade i början av 2000-talet. Den här liksom Seger- och Schelin-generationen, även om just de var ju duktiga, har ju faktiskt inte blivit så mycket mer, så där behöver ju komma något nytt underifrån, och det gör det ju verkligen.
Mm, mm. Det är bara att vänja sig, att Sverige vinner mästerskapet.
Ja, det känns lite så. Ja, då var det ju häftigare att följa U21 EM där. Det måste jag säga att det blev ju lite av en folkfest som ändå liksom förde tankarna till hur det var under VM 1994. Inga jämförelser i övrigt, men det kändes som att vi var så svältfödda liksom på stora nationella fotbollsframgångar på det sättet. Så att då får man ju greppa halmstråt. Jag tycker ju det blir ju lite överdrivet när man värderar ett U21 EM så oerhört stort. Men eftersom det aldrig har hänt tidigare så ska jag inte komma och påstå att jag inte själv också rycktes med i det där. Det gjorde man ju faktiskt.
Ja, och sen ska man ju komma ihåg att det är ju de facto exakt lika svårt att vinna ett U21 EM som vinna ett EM. För de bästa lagen är med och de bästa spelarna med.
Ja.
Så om man bara tar prestationen att först slå ut Turkiet, Grekland, Polen och gruppen, spöra Frankrike i playoff, Frankrike som var U20 världsmästare tror jag till och med, slå Italien med 10 man och sen navigera vidare från den gruppen med England och Portugal, därefter slå Danmark som vunnit sin grupp före Tyskland bland annat, och därefter vinna mot Portugal som i sin tur hade slagit Tyskland med 4-0 va?
Ja,
eller 5-0 till och med
5.
I sin semifinal. Ja, räkna ut oddsen på att Sverige gör det med en, alltså jag ska absolut inte säga medelmåttig talanggeneration, men den är inte sådär superfantastisk heller. Det finns ju ingen spelare i det här laget som kommer att bli en världsstjärna, säger jag.
det är ju generation, det är ju 92-orna, det är ju generation konstgräs. De utnämnde jag ju till potentiella vinnare av fotbolls-VM 2018.
All right.
En gång i tiden, just för att det var faktiskt den första.
Det är ju lägre odds på det än att göra det som jag precis beskrev, ja, kanske.
Nej, men alltså det är ju den första generationen som är uppvuxna på konstgräs, som alltså har kunnat träna, har haft bra förutsättningar genom hela sitt fotbollsliv liksom. Någonting har ju det ändå gett, alltså det är ju spelare som Levick och Augustinsson och flera till liksom, som ju har en ganska säga, internationell touch på bollen, kan jag tycka liksom. De har den här liksom, bolltryggheten som inte är så jäkla vanlig i Sverige. Men jag håller med dig alltså, i det här laget jag ser inte heller några enskilda superstjärnor och så liksom. John Guidetti är det ju givetvis i sin framtoning och så, men det är ju inte så himla säkert att han blir det som spelare, just att han inte fått de här två åren förstörda av Guillain-Barré-syndrom, eller vad sjukdomen nu hette. Så
jag ska inte rätta dig, känner jag.
Så hade han ju kanske blivit något i närheten av en ny Zlatan, inte en ny Zlatan givetvis, för det kommer inte på 100 år, men i alla fall kanske en Henke Larsson eller något sånt där. Nu tror jag inte riktigt det blir så, det kanske blir en ny Marcus Albeck av det, och det är inte så jävla illa ändå. Men nej, inte några enskilda jättestjärnor, så ser inte jag heller, utan här var det ju istället liksom ett Sverige som gick tillbaka till grunderna och gjorde det Sverige är bra på, att spela efter sina förutsättningar, riskminimerade, backade hem, lät motståndarna göra misstagen, växte in i matcherna, gick inte ut och trodde att man skulle köra över Portugal i en EM-final, men gör ju faktiskt nästan det ändå i andra halvlek och förlängningen, och de var ju det klart bästa laget liksom, och vinner sen på straffsparkar, som man ju aldrig har sett ett svenskt landslag skjuta straffar tidigare. De sköt ju bättre straffar än vad de gjorde 94. De gick ju bara dit och dunkade upp den i taket.
Apropå det med konstgräs, det och inga världsförändringar, men det är väl kanske just det att det är en struktur som gör att det finns många väldigt goda spelare utan världsstjärna. Men just det där du sa, att Sverige spelar exakt som Sverige har gjort under alla mästerskapsframgångar mot stora lag. Man fick ju nästan en liten reaktion i förlängningen när man plötsligt märkte, fan, nu har de gjort matchplanen helt rätt. Märker ni nu att Sverige växer sig in i den här matchen? Att det kan se helt utspelade ut till en början. Och sen mer hantera motståndet kanske i 20 minuter, och sen börjar det hända saker. Och sen ju längre matchen lider, desto närmare segern kommer Sverige, och det är ganska fantastiskt att man kan bygga ett lag på det sättet. Och det var ju som sagt, det var exakt så som Sverige byggde sina mästerskapsframgångar. Och inför straffsparksläggningen så trodde jag absolut att Sverige skulle vinna. Det var ju bara att titta på tv-bilderna hur portugiserna låg och fick massage för kramp, medan svenskarna liksom stod upp liksom, och så var nästan överpeppade i en ring liksom. Just den här fullkomliga övertygelsen om att vi ska vinna. Det kan ta hur lång tid som helst, men till sist kommer vi vinna det här liksom. Det
är alltid vinnaren som skriver historien också. Hade Sverige förlorat den där straffläggningen, då hade de fått skit för att de inte fick massage inför straffläggningen.
Ja, då hade jag varit tyst i den här podden också. Men utan att överdriva eller hitta på, så var det åtminstone den känslan jag fick, att jag tror verkligen på det här liksom, i det läget. Och det fick jag från förlängningen framåt.
Vi ska inte fastna i det, är ju rätt länge sedan nu. Allting går ju så fort och det säger väl någonting om den tid vi lever i, just att ett U21 EM-guld då blir så fruktansvärt stort, så att det kommer, vad fan var det, 20-30 000 till Kungsträdgården för att fira det här, och att det är sån enorm liksom, mediebevakning kring det. Alla saker blir så fruktansvärt stora, men det går också över mycket fortare. Jag menar, vi pratar fortfarande om VM 1994, för det hände en annan tid. U21 EM har egentligen inte hört någon prata om på rätt länge nu, utan det var intensivt i ett par dagar, och sen så, ja, men nu kommer det något nytt liksom, så att det är egentligen först nu när jag hör dig och mig sitta och prata om det här som jag hör någon prata om U21 på säkert 2 veckor.
Jo, men det är väl exakt det som är skillnaden då, mellan ett seniormästerskap och allting annat, att det är liksom den stora historien skrivs trots allt i VM och EM för seniorer, helt enkelt.
Så vi ska inte fastna i det, men du hade lite kritik där mot hur damlandslaget då, mediehanteringen där. Det kan man ju inte klaga på U21 där var de ju oerhört öppna. Det var ju Staffan Stjernholm, heter ju förbundets, en av förbundets pressmänniskor.
En stjärna.
Ja, det är faktiskt en stjärna. Han har en ganska tillbakadragen roll på förbundet. Det sägs att han liksom inte vill jobba med A-landslaget och så, för han ville liksom inte hamna i det fokuset och så. Men här tog han hand om U21 och allt jag hört om det var att han gjorde det på ett alldeles utmärkt sätt och det var bra tillgänglighet och så vidare. Däremot är jag lite besviken på liksom mediebevakningen kring U21. Jag tycker att liksom den backade 20 år i liksom den sportjournalistiska utvecklingen och hoppade plötsligt 20 år tillbaka i tiden. Det var en oerhörd hejarklacksjournalistik och det kan ju givetvis vara när det går så bra för Sverige och det ska det ju vara och så vidare. Men det måste också balanseras av lite relevant och vettig journalistik och den saknade jag. Jag läste inte det någonstans egentligen. Jag tycker att TV4 gjorde det hyfsat bra ändå måste jag säga. Det var ganska intressant att följa det från TV. De hade liksom Ekvall som är lättsamma intervjuer och sen kom då Lund och så in i studion där och gjorde det ganska bra, men annars var det väldigt mycket, det var väldigt mycket så high fives mellan journalister och de kramade om varann och det var cool, man alltså de liksom kom in i det här unga lagets språk och jargong på något sätt och så ska ju inte journalister uppträda, det tycker inte jag.
Nej, jag märkte det smittade av sig där, men det var någon som sa det att när man intervjuar intervjuaren kan aldrig intervjua John Guidetti, utan John Guidetti är intervjuaren. Det var någon som sa det. Alltså, att när man gör det så är det liksom han tar över hela showen. Och det kan han få göra, men då gäller det att vara jävligt kall. Ja. Det är rätt svårt ska jag säga, för att om man lämnar, om man står där och har en shoot it live intervju som det heter när vi gör de här en och en halv minuts intervjuerna efter en match liksom, som ska rakt ut på webben, då gäller det att hålla sig jävligt kort liksom. Men om han tar micken från där jag börjar rappa en låt liksom, då är det ganska svårt att hålla sin vad ska man säga, sin journalistiska sans, ja, på något sätt. Och det alltså herregud, det är ju inget problem om han gör det liksom, men problemet är om det alltid blir så här liksom.
Nej, jag vet inte, jag ser inte mig själv gå runt och high-fiva med särskilt många spelare som vi bevakar, alltså det är möjligen liksom.
Jag har aldrig sett det kan jag säga.
Nej, men det är väl möjligt.
Jag säger inte att det inte har hänt.
Det är typ med Kenny Pavey som jag själv liksom har lirat boll med, men då har man ju en annan relation liksom, alltså ibland blir det ofrånkomligt att du kanske liksom har en personlig relation med någon liksom, och just Kenny Pavey och jag spelat fotboll ihop med liksom, och vi kom in ganska samtidigt i en Chile där. Alltså det skulle jag mycket väl kunna. Det vi kan liksom hälsa på varandra så. Men annars är det rätt främmande. Det skulle kännas jävligt dumt liksom. Men skitsamma. Vi ska inte grotta ner oss.
Men var,
det kändes
var...
som att det var att hejarklacksjournalistiken fullständigt tog över de som bevakade det här på plats då, på alla medier runt om egentligen.
Vad var det du saknade då?
Jag saknade väl mer den normala liksom, journalistiken. Fick man veta särskilt mycket om till exempel hur det här laget tänkte taktiskt. Fanns den liksom, aspekten på det hela tiden? Nej, jag läste inte särskilt ofta om det. Det kom möjligen upp i tv någon gång. Det fanns ju liksom en story med Håkan Eriksson där. Hur oerhört liksom, impopulär han hade varit bland spelarna. Hur enade han gruppen eller var han fortfarande impopulär? Det fanns en massa liksom, sådana vinklar.
Och den var ganska...
journalistik som aldrig kom upp och fortfarande inte har kommit.
Och den var ganska explosiv den storyn också. Det var väl ganska tongivande spelare som var väldigt kritiska mot honom.
Och vad fan hände där liksom? Det var det helt tyst. Jag har fortfarande inte läst någon analys egentligen om varför det, och de som liksom skrev om det. Jag hade ju semester liksom. Jag har fortfarande inte fått någon liksom total redogörelse för vad fan vann Sverige U21 i EM egentligen, utan det var liksom väldigt mycket liksom känslor och glädje hela tiden, men liksom analysen av vad fan var det, vad gjorde det här laget egentligen? Jag har inte läst den, har du läst den?
Bra fråga faktiskt. Nej, det tror jag inte. Den kanske finns någonstans, men jag har inte sett den. Men det kanske också är lite det här, i och med att de är så tillgängliga, i och med att de liksom går igenom rutan och alla andra skärmar. Nej. De går åtminstone rakt in i hjärtat hos folk liksom, och i och med att vi hade ett sånt överflöd av material hela tiden så var det bara pumpa på något sätt liksom. Men visst, jag saknar lite den, och det var ju en story här till exempel med den inofficiella EM-låten som Danny M gjorde, rapparen som är John Guidettis polare. Så det var bara John Guidetti som frågade, kan inte du fråga honom om han inte kunde göra en låt? Och då gjorde han den här Nya Sverige som tog över och blev liksom soundtracket på något sätt till hela mästerskapet. Och Och då spelar ju bland annat Gudetti och de andra, några andra spelare spelar in en spontan musikvideo framför vår fotograf liksom. Och vi gör en stor, extremt stor grej av det. Och Gudetti berättar hela storyn bakom och sånt här liksom. Och det var ju skitkul liksom. Men sen har ju Danny M hamnat i så här ordentligt blåsvärde när han... efter de här terrorattentaten i Köpenhamn hävde ur sig liksom den värsta alltså antisemitiska smörjan som fanns. Alltså de här gamla konspirationsteorierna om judar. Vilket inte var så snyggt kanske. Han backade väl lite från det, men backade liksom inte hela vägen. Utan det var lite så att nej, det har media missförstått på något sätt. Och det var ganska fegt gjort. Och vi tog ju upp det då, men proportionerna av det var ju ganska små jämfört med när vi gjorde hur härlig den här musikvideon var. Det var lite så Gudetti, så tråkigt, jag frågar mig om fotboll och jag vet mycket om det, men frågar mig något annat så vet jag inte det. Och då, då måste det vara så, och jag vet inte riktigt vad han har sagt. Nej, men då måste vi nog, vi och alla andra liksom, då får vi berätta exakt vad han har sagt liksom. Och sen betyder inte det att man behöver hänga Gudetti, och det finns ett svart eller vitt svar här, men man måste ju åtminstone om inte sätta dit, så måste ju åtminstone de här personerna, det är liksom, det är inga dumhuvuden liksom, men de måste ju åtminstone få resonera lite kring det. Sådär, men
jag tyckte att Sportbladet gjorde en jäkligt bra grej när vi tog fram det här, hur mycket är trupperna värda, alltså jämförde vi Sverige och England liksom. Det blev en stor snackis i England, de satt ju tydligen upp den då i sin matsal eller vad det var, den här artikeln, och peppades av det liksom. Det var ju en av få riktigt så här bra sidostories som gjordes liksom, men under ett långt mästerskap så måste man kunna kräva att man väcker betydligt fler debatter och så. Nu gjorde Sportbladet det här, men jag såg ingen annan göra det speciellt mycket.
Nej, den var ju bra. Den var ju å andra sidan så här, Ludvig Augustinsson säger att solen skiner när solen skiner.
Ja, ibland är det enkla som liksom, det är uppenbara som träffar hårdast. Va?
Och
det
absolut. Ja, verkligen. Alltså, detta var inte, jag hade inte liksom en mediebevakning att göra, utan det är bara man sa att jag tycker att vissa engelska spelare är lite för högt värderade. Ja, det är liksom, ja, det är kanske inte så svårt att argumentera mot om man vet hur prissättningen ser ut. Däremot gjorde vi ju skitmycket kul grejer och sånt, och vi gjorde ju alltså sociala medier, Gudetti-färga håret och sånt, men alltså det var ju också skön, rolig kvällstidningsjournalistik som, och det, liksom, det slåss jag inte alls mot liksom, utan det får man göra liksom.
Ja.
Det ska ju vara,
det ska finnas, men det var ju balansen vi saknade. Det blev ju en oerhörd övervikt till hårfärgningsvideos snarare än att förklara vad fan är det här laget gör egentligen. Mm. Nej, vad fan, nu har vi gett både ris och ros, och vi ska som sagt inte fastna i det. Det här är ju trots allt 51% fotboll, folkets podd, podden som fokuserar på 51% allsvensk fotboll och 49% skitsnack. Ska vi säga att vi har klarat av skitsnacket och går rakt in på allsvenskan och därmed den allsvenska guldstriden?
Ja, det är dags för det.
Vi har ju denna unika, vet jag inte om det, men i alla fall var det ett tag sedan det såg ut så här efter 17 omgångar att vi hade... 6 lag inom 5 poäng. Jag har ingen aning om det var ett tag sedan det såg ut så. Det är möjligt, man minns ju sällan hur allsvenskor ser ut efter 17 omgångar. Men det känns i alla fall som att det här är ett jävla härligt race alltså, med stora klubbar, och de har alltså tryckt ihop så här då inom 5 poäng. Vi ska säga att Elfsborg är en match mindre spelare där, men det spelar ingen större roll, för de kan ändå inte komma upp i över 35 poäng. Så att lagen ligger där de ligger inom 5 poäng, med AIK på en sjätte plats och IFK Göteborg på en första plats. Delad första plats med IFK Norrköping som har lite sämre målskillnad. Och jag tänkte att vi ska gå igenom de här lagen egentligen, lag för lag. Liksom. Varför ligger de där de ligger? Vad har de gjort och hur ser deras problem ut? Vi kan väl börja med AIK då på sjätte platsen där, eftersom det är ju det laget som... i den här striden tillsammans med Djurgården då, som du följer närmast i din roll som Stockholms store fotbollsexpert.
Mm. Det är alltid tungt att ta ordet efter man har fått såna epitet. Jag vet vad jag ska kalla dig nästa övergång. Jo, men vi kan väl börja med AIK då. Läget där är ju någonting som jag tycker jag känner igen från de tidigare säsongerna, att det är ganska mycket och ofta knorras det om att Andreas Alm bör få sparken. Och så fort det är den diskussionen så svarar AIK upp och vinner 3 matcher i rad. Och sen när det verkligen, verkligen liksom bränner till, att man tror att nej, nu är ju AIK med där uppe, och då menar liksom att slåss om guldet. Ja, men då torskar de 2 och sen är vi tillbaks på det här liksom, är Alm rätt man och så vidare. Och det har ju varit en liten sån här säsong. Du har inte fått några entydiga svar någon gång. Liksom, och nu lägger de ju 6a, vilket inte låter så bra, men 5 poäng upp är ju inte särskilt avskräckande heller. Så det är liksom höga toppar, djupa dalar vad det gäller liksom formen från omgång till omgång. Och det, och det kan man ju verkligen säga i startelvan också. Att det är väldigt höga.
Ja. Ser du något faktiskt samband mellan det? Alltså ett realistiskt, ett på riktigt samband mellan att de får, Alm får kritik och ska avgå, och att AIK vinner? För jag menar, vi såg det uttalandet från Henok Goitom nu. Det var ingen slump att han gick ut och försvarade Andreas Alm efter segern mot Elfsborg där. Där lägger han verkligen korten på bordet och säger att han tycker Alm har fått för mycket skit. Alltså, ser du att det faktiskt är, betyder något på riktigt där, att spelarna ser här att fan, nu får vi våran tränare skit där. Vi gillar våran tränare, nu jävlar får vi kamma till oss.
Jag vet inte, kanske. Det är åtminstone så att AIK har ju varit bäst hela tiden med kniven mot strupen. Alltså i de svåraste matcherna har de ju alltid lyckats liksom samla ihop sig och göra någonting riktigt bra. Alltså det är svåra bortamatcher till exempel, när det ser riktigt kärft ut som de imponerar som mest. Och det är ganska enkla hemmamatcher när de verkligen ska cementera platsen i toppen, som har gjort att de inte har, ja, att de inte har tagit någon guld till exempel under de här säsongerna. Så nej, de jobbar ju bäst under press i vart fall. Det är en sak som är säker.
Saknar de någonting egentligen i sitt lagbygge nu för att hänga med här i form av truppbredd och så vidare? Jag tycker väl egentligen inte riktigt det, utan de har ju lite övergett den här strategin de har ju gått de unga spelare på bänken, men tittar du på deras liksom snittålder nu så är den rätt hög liksom, efter de har värvat Hojvald och Ishizaki, och det verkar som det är spelare som ska in i startelvan snarare än liksom att bredda truppen. I alla fall om man ser på Ishizaki så är han ju för bra för att sitta på en bänk, och Hojvald står förvisso bara 12 minuter innan han fick världshistoriens snabbaste kramp mot Elfsborg, var tvungen att bytas ut, så såg man ju nästan direkt att det här kommer också tillföra. Så de är ju ett mycket äldre lag i den här de kommer vara ett mycket äldre lag AIK den här hösten än vad de har varit tidigare. Men ser du att de saknar någonting liksom i truppen i elvan?
Ja, det är två positioner de saknar i så fall. Högerback har de inget bra alternativ överhuvudtaget. Hauksson har inte gjort någon bra säsong överhuvudtaget. Kommer att bli en floppvärvning av allt att döma. De plockar bort Martin Lorentzon som är liksom, ja, stabil, liksom pålitlig, är ju hans stora grej, för att man trodde att man skulle ha en bättre spelare och en annan typ som liksom utvecklar spelet. Och det funkar inte alls. Så även om Hauksson inte var så dyr, så var det ganska, det var ganska stor affär liksom. Alltså det påverkar ganska mycket. Nu spelar ju Kenny Pavey där, och det är ju ingen, även om det är din high five kompis så är inte det, någon toppspelare längre heller. Mohamed Bangura var ganska bra i förra matchen, men Henok hade behövt en smart, farlig målskytt bredvid sig, och det har han liksom saknat i många säsonger tycker jag. De hade behövt en smart djupledsspelare, och då hade AIK varit klart bättre. Det är två minus som jag säger det, jämfört med många andra.
Ändå tycker jag att det känns som att den här, även om Bahoui har försvunnit här nu då, så tycker jag att AIK höst AIK känns liksom personalmässigt starkare än vår AIK genom de värvningar de har gjort. Om man säger hur de har gått under silly season här hittills då, liksom plus minus, tycker jag ändå de har gått lite plus med de här två värvningarna, med den liksom förlusten då att de, som sagt, nu bygger de det här på en mycket äldre stomme då, på gott och ont.
Nej, jag håller med. Då ska man komma ihåg att Nabil Bahoui var ju faktiskt inte så bra i våras heller. Han hade lite problem med allt möjligt. Så det ser ju väldigt stabilt ut, men jag håller igen lite, för att nu börjar man tro för mycket på dem igen liksom. En intressant story där som drunknade i U21 helt och hållet, det var när jag pratade med Andreas Alm strax. Ja, det var innan de skulle spela så här kval Vasa var det, va? Finland. Som de slår ut. Och då pratade jag med honom och han kritiserade styrelsen väldigt, väldigt hårt. Om att de hade sålt spelare för väldigt mycket pengar under flera säsonger, men de kunde aldrig investera i kvalitet tillbaks. Och det tolkar jag som att han var pressad och hade liksom verkligen han hade verkligen kniven mot strupen, och nu var han tvungen att komma med ett utspel liksom, för att nu var han tvungen att chansa lite. Om styrelsen skulle satsa på honom, då får de också
bjuda upp
lite. Och kanske var det därför som de här värvningarna till sist kom in liksom, vad vet jag. Ringde upp Johan Segui som är ordförande i alla föreningar som finns i AIK. Svar ganska surt, alltså bitskt direkt liksom. Ja, det är Andreas Alms uppgift då, och träna ett fotbollslag och inte springa runt och vara frustrerad och gnälla typ. Däremot höll jag med själva sakfrågan, men den storyn var ju ganska intressant tyckte jag, för det har ju inte hänt
igenom,
i AIK innan.
Tyckte jag liksom, det vissa såna här grejer går ju genom bruset, den tyckte jag ändå gick ganska bra genom bruset där.
Ja okej, det var ju precis i U21 historien, det är klart att folk vissa uppmärksammar nu, men jag tror det hade blivit en ganska stor story annars.
Men Segui där, jag menar sitter man på så många stolar liksom, då blir man ju också liksom ifrågasatt, kritiserad, attackerad från alla möjliga olika håll. Liksom.
Av sig själv ibland också,
ja,
till
och med. Så det är nog bara att gilla läget där.
Ja.
AIK lite plus där då inför fortsättningen.
De har dessutom flera konkurrenter på hemmaplan kvar också. Tala för dem.
Det laget där det egentligen har varit mest turbulens, det är ju femteplatsen här, det är ju Malmö FF, det måste man ändå säga, alltså mest liksom rörelse i truppen, alltså det saknar väl nästan motstycke det här laget, hur det har bytts ut här om man backar ett halvår ungefär, alltså vad pratar vi om, är det, jag såg någon uppgift så här, är det 13 spelare ut och 11 in eller något sånt alltså. Det är ju en extrem omsättning.
Ja, hysteriskt är det faktiskt. Men du har kollat lite på dem på slutet.
Ja, jag har sett ganska mycket av dem och framförallt har jag sett de här nyförvärven nu. Alltså, bortsett då liksom från alla svårigheter som det ställer på en tränare och ett lag och en trupp liksom, att ha en sån oerhörd rotation bland spelarna, så är det ju den nivån Malmö har hämtat spelare på här är ju ganska intressant att landa vid ett tag alltså. Jurgic och Arnason och Rodic och allt vad de heter. Alltså, det är ju spelare som normalt inte kommer till Allsvenskan om det inte liksom är hemvändare. Nu var ju Jurgic här och vände en gång i tiden i Helsingborg där, men det var ju ett halvår inför när de stod inför ett Champions League-kval och så vidare. Så att de har verkligen värvat spelare på en ny nivå. Jag är lite nyfiken på hur Malmös personalkostnader kommer att ha förändrats här. Alltså för att jag förutsätter att man tar in spelare som ligger på ganska så höga månadslöner. Nu är det möjligt att man korrigerar då genom att ge dem höga sign-on-bonus istället och så får de då lite lägre månadslön. Men det är ju egentligen skitsamma liksom. Det är pengar som pengar och sign-on-bonus räknas ju som lönekostnad, till exempel när förbundet gör sina sammanställningar om snittlöner och så vidare i Allsvenskan. Snittlönen i Allsvenskan är för övrigt 62 000 tror jag den ligger på. Jag tror att det är väl ungefär vad de här gubbarna drar in i veckan om man slår ut de här sign-on-bonusen.
Ja, så kan det vara. Ett av nyförvärven, Carvalho, den här backen från Uruguay. Han valde ju däremot inte Malmö för pengarna, utan han valde dem för färgen.
Jaha.
Ja, för att MFF är ju himmelsblå, precis som Uruguays landslagsdress.
Jaja.
Det läste jag att han sa, att okay. Det spelar roll faktiskt.
Och den köpte du rakt upp och ner?
Nej, det var han själv som sa det.
Så det kan vara ju att säga, det
ja.
Gäller.
Ja. Vladimir Rodic där, apropå...
Den gillar jag, den spelaren alltså.
Ja, jag har förstått det.
Han behöver lära sig lite liksom bättre beslutsfattande och så vidare. Men alltså att se den bollbehandlingen och den... Han har ju det som så många allsvenskan kan jag tycka saknar, men som har blivit bättre sen jag skrev att de var chipsrövar allihopa förra året. Alltså de här tempoförändringarna va? Alltså, ja. Människor är ju samma människor överallt liksom. Alltså, det är klart att man också ska kunna tempoväxla i Sverige, men man har varit dåliga på det. Nu tycker jag att fler lag har börjat reflektera över det. Nanne Bergstam har pratat mycket om det.
Och de börjar reflektera på det efter du skrev att de var chipsrävar.
Nej, det vet jag inte. Men det är väl en utveckling som har varit på gång givetvis. Men det var ju så slående när jag kom här från Brasilien och hade sett Brasiliens tränare.
Med en chipsräv kanske till och med. Eller? Nej. Nej, det var inget.
Nej, men när jag var i VM i Brasilien och såg dessa träningar med Brasilien. Och vilka otroliga tempo. De gick ju och lunka liksom. De gick ju och käka chips emellanåt på planen, brassarna. Och sen så bara blixtrade till liksom. Mm. Alltså det, man ser det så sällan när jag ska. Rodic är ju en spelare som har det liksom. Släpper bollen och så går. Alltså, det hände någonting.
Mm. Rodic, apropå status, för den var ju intressant. Han kom ju från, ska vi säga, han kom ju från Rad, heter de. Serbisk stor talang, 21 år i vart fall. Och det snackades, jag bara läste om honom lite, om att det var så att Atletico Madrid hade varit inne och nosat på honom liksom. Så det är ju en stor talang, och den typen av spelare hade ju, vi diskuterade det här om dagen. Den spelaren hade ju gått till Holland istället från Serbien. Och hade gått till AZ, gjort två bra säsonger och sen gått till Aston Villa på något sätt. Att det är liksom den näringskedjan, förutsatt att det går bra. Och nu har Malmö plötsligt seglat upp som ett AZ i den statusligan för tillfället då, med tack vare Champions League-statusen och Champions League-pengarna. Och det är ju faktiskt ganska intressant.
Ja, och det är det som jag tror räddar Malmö. Det är det som jag tror gör att Malmö höst är också plus jämfört med Malmö vår. Normalt sett så ska det ju inte gå att hantera så här många förändringar utan att det liksom går åt skogen. Men jag menar, värvar du tillräckligt bra spelare så någonstans så finns ju en gräns där det faktiskt blir bättre då. Jag menar, det här laget som Malmö har nu, det även om det inte är samspelt och så vidare, så är det ju bättre än Malmös vårlag tvivelsutan. Och Malmö har ju rätt mycket matcher här nu, så att det finns ju också mycket matcher att spela in dem på, om man säger så, liksom, med Europa-kval och allt vad det är liksom, och täta spelscheman innan det verkligen drar ihop sig. Så att jag ser det som att Malmö har gått plus. Däremot så träffade jag en supporter här när jag var i Örebro för ett tag sedan och såg just Örebro och Malmö träffade jag. Vi var på Timbuktu på kvällen och kom det fram en lirare i Malmö, tror jag, där och skulle diskutera liksom. Han var ju djupt bekymrad över vad är hjärtat i dagens Malmö. Alltså hur många spelare i en elva de ställer upp med nu liksom är Malmö liksom. Ja, det är ju Rosenberg, och så har de spelat mycket med Rakip då också.
Ja.
Vilka är kulturbärarna?
Nej, men det ser väl hyfsat ut. Alltså,
ja, han borde för det, säger jag.
Ja, det finns ett problem där i och med att man har tagit in många spelare som inte har ett dugg med klubben i år liksom, ja. Tycker jag. Och dessutom har det ju funnits mycket strider mellan support, alltså det har varit liksom falanger inom supportergrupperna som har stridit med varandra, och det har liksom varit hårda ord från klubben till supportrarna. Alltså där har ju funnits ett problem vad det gäller liksom identiteten och sånt, och det har vi pratat om, det där borde man ju titta närmare på rent journalistiskt vad som har hänt. Men däremot så har de ju en hel del kulturbärare i klubben, för att de har fått tillbaks Rasmus Bengtsson som har moderklubb Malmö FF, och Lewicki kom också där från början, och Rakip är ju verkligen MFF-produkt och han spelar ganska mycket, och sen har de Brorsson som hoppat in som mittback nu som också är så här ur MFF-are, så det finns många, det finns vissa som väger upp det väldigt mycket på samma gång, och Rosenberg som är symbolen för det liksom.
Han hade inte riktigt själv för sin oro, den här Malmö-supporten då, han var lite lätt påstruken ska man säga också, så att han kanske skarvade lite.
Men ja, det är lite både och, känns det, ja. Som
Nåväl, det var Malmö.
Men vinner de med 10 poäng är ju den stora frågan nu.
Ja, just det. Fast de kommer upp själv här också. Nej, det kommer de inte göra. Men det var ju ett läge då. Det var ju skarpt läge för det, kan man säga, tag där. Det såg ut som att det här liksom kommer bli ett episkt misstag. Men jag menar, så länge Malmö vinner allsvenskan, vilket de ju absolut fortfarande kan göra, och jag är fan inte helt övertygad om att jag inte faktiskt tror att det ändå blir så till slut, så det är ingen som kommer ihåg att du sa att de skulle vinna med 10 poäng, då har de ändå vunnit. Du kanske kan krångla dig ur det här, även om det såg jävligt mörkt ut.
Ja, då kommer jag liksom undan med hedern i behåll på något sätt. Malmö vann, de vann ju 10, 13 och 14, och både 10 och 13 var de 5 poäng efter serieledning efter 17 omgångar, om man ska liksom grotta ner sig i statistik som sällan betyder så mycket, men det ger väl kanske lite perspektiv i vart fall. Att däremot är det lite fler lag nu, så det är ju, alltså 5 poäng är ju ändå ett visst avstånd när man har 4 lag framför sig.
Ja. Och det är närmast framför, om vi får raska vidare här, är ju Elfsborg då, som ju går någonstans lite i skuggan av allt annat här. Det är ju givetvis alltid mycket snack om de tre största klubbarna, AIK, Malmö, IFK Göteborg. Och dessutom har vi ju nu då Djurgården och IFK Norrköping liksom, som är de stora sensationerna. Så där har du egentligen liksom medieutrymmet och diskussionen, och så någonstans där emellan liksom flyter Elfsborg runt och gör det ju egentligen jävligt bra. De är kvar i Europa, de kan ju ligga trea här om de vinner sin hängmatch mot Gävle.
Men ändå, en poäng efter sig, eller?
Ja, ja, ändå så hör man inte så mycket om Elfsborg egentligen. Nu vart de ju klart utskåpade här mot AIK, så att just nu kanske man inte ska lyfta upp dem. Men de seglar liksom lite i skymundan.
Och det beror väl ganska mycket på att de gör ungefär som de alltid gör liksom. Ja. De spelar på samma sätt. Nu har de ju precis en ny tränare för den här säsongen.
Men det känns som att man har byggt vidare rätt mycket på Haglund. Har ju fortsatt liksom på den vägen som Ingesson och Wettergren och de här upp efter man hade gjort så med Lennartsson.
Ja. Och jag har ju tippat dem som två eller tre, jag kommer inte ihåg. Men de slutar där också. Det är det alla förutsätter. Men det är klart, de har ju världens chans att vinna. De har ju ett jäkligt stabilt lagbygge. Och de spelar på ett ganska tydligt sätt. Däremot noterar vi senast. Vi har pratat en del om det. Att när man har flyttat ner Anders Svensson i backlinjen, så har man ju byggt spelet via honom. Uppspelsfasen har man skickat innerbackarna ut som ytterbackar allra längst ut, och sen så har och sen så har Anders Svensson fått slå sina så här quarterback passningar och så har man byggt spelet på det sättet. Men de blev extremt avslöjande mot AIK nu senast, när AIK satte en hög press. Det var ju då hade de ingen plan B i det fallet i vart fall.
Nej, alltså genom att sätta den pressen så tog de ju bort Elfsborgs offensiv egentligen. De var ju egentligen rätt, vilket man brukar hylla då, att de kom där till bortaplan liksom på gräs som de ju inte kan spela på. De har bara tagit en poäng. Och så spelar de som de brukar göra liksom, precis som du sa, med breda ytterbackar eller breda mittbackar och högt framskjutna ytterbackar. Och det är mycket det de liksom, den här första halvveckan handlar om. AIK gör ju det så smart med Goitom och Bangura och även AIKs yttermittfältare, att de stänger av vägarna, och sen när AIK då vinner boll och kan slå om, då har ju Elfsborg inget kvar att försvara med.
Nej.
Och Anders Svensson är ju en fantastisk mittback på det sättet i det offensiva spelet, och han är väl en okej mittback i det defensiva spelet, men Anders Svensson i en mot en situationen mot Henok Goitom, då har ju gått om lekstuga.
Jag tycker man sett det ibland när man har skickat ner passningsskickliga inom mitt fält där, som har kommit lite till åren, som har tagit steget ner, och de blev extremt hyllade till en början. Men sen efter några omgångar, så just den här övertygelsen att du måste vinna vissa närkamper, att det finns liksom inte att du ska förlora dem, för att då är det katastrof liksom. Och det sitter inte riktigt i ryggmärgen på vissa, och Anders Svensson förlorar en ganska billig närkamp mot Henok Goitom till 2-0 Mohamed Bangura gjorde, och det är lite så mittbacks eller inom mittfälten som tar steget ner sjukan på något sätt, vilket är, ja, sånt där spelar roll.
Nu tittar de väl på att få in en Pelle Nilsson där, det är det ju lite rykten om. Och det hänger väl kanske ihop också med då att om nu den här flytten till Indien, oerhört märkliga flytten till Indien som sägs vara på gång för Anders Svensson. Han ska dra till den här jävla uppvisningsligan liksom, i oktober, mitt under allsvensk säsong. Va? Ja, han vill väl tjäna de sista pengarna, och han fått ett riktigt bra erbjudande så ska man väl inte stoppa honom från det, och det kan de väl kanske egentligen inte heller. Jag vet inte riktigt hur hans kontrakt är utformat. Det är möjligt att det liksom går ut i oktober, till och med i november, för Anders Svensson med Elfsborg. Men det är en märklig övergång att bli av med en spelare då. Där blir man ju normalt inte av med spelare liksom, utan man blir av med spelarna vid andra tidpunkter.
Nej, det är väldigt konstigt. Man kan nog vara säker på att Anders gör som Anders vill, helt enkelt. Men ytterligare en anledning till att man inte lyfter fram dem på det här sättet, tror jag, alltså rent mediemässigt, att alla de här fem andra klubbarna har ju så extremt tydliga profiler. Alltså det finns en stjärna i varje lag, eller kanske två, som har varit i hysterisk form, som gör att de plockar hem de här extra poängen. Titta på Elfsborgs interna skytteliga nu. Vet du vem som toppar den?
Vad kan det vara? Rodén eller?
Ja, nej, han ligger två bakom toppen.
Ja, vad fan är det då?
Det är Claesson som leder den faktiskt. Ja. Claesson 6, Prodell 5, Zeneli 5, Hedlund 4, Rodén 4. Alltså det är ganska talande på något sätt.
Att det... Zeneli har vi väl varit lite snåla på med, snåla mot med superlativen kan jag tycka. Han har ju faktiskt gjort en jävla fin säsong för att vara vad han född 95-96 någonting. Han hade fan förtjänat lite fler rubriker. Han är väl en av få liksom som gör det bra på Friends mot AIK till exempel i den matchen. Det känns som att han hur dåligt Elfsborg än spelar så är han alltid ett hot med sina individuella kvaliteter. Nu kan väl inte han bli så här årets nykomling eftersom de har så konstiga regler med det här, vilket vi har också varit inne på tidigare. Han gjorde väl typ 15 inhopp i fjol och då har han rökt från den liksom. Men det känns ju kanske som ändå någonstans det största. Det är i alla fall ett av de absolut största genombrotten i år liksom, som har gått lite oförtjänt under radarn. Och Zeneli har varit jävligt bra.
Ja.
Det ska vi hamra fast med kraft och övertygelse tycker jag.
Jag tror mycket på honom, men jag vill gärna se honom i Elfsborg minst en säsong till. Han ska få liksom minst 25 matcher nästa år i Allsvenskan om det ska bli riktigt bra. För att han är inte klar på något sätt. Nej. Och det är en sån spelare. Man ska nog inte stressa iväg honom heller. För det känns det som att ja, det finns en viss typ av spelare som man ska bygga upp långsamt. Och jag tror han är en sån. Men absolut, han har ju varit en av deras bästa spelare.
Låt oss glida in på Europaplatserna då. Vilket lag är egentligen den största överraskningen för dig? Är det Djurgården på en tredje plats eller IFK Norrköping på en andra plats?
Ganska jämnt mellan dem skulle jag säga. Det är ju lite två lag som jag har hypat. Djurgården hypar väldigt mycket inför den här säsongen. Och det var ju mycket för att jag följde dem så noggrant. Så det var inte jag som hade gjort någon så här unik spaning, utan det var nog bara att jag hade följt dem noggrannare än de flesta andra. Man förstod ganska snabbt att det här var något riktigt spännande som de har på gång. Däremot tänkte jag mer att det var lite mer på lång sikt, så de har byggt mycket, väldigt, väldigt smart liksom. Och kanske inte att de skulle göra så pass bra ifrån sig redan nu. Norrköping har ju hypat i många år och sen försökte jag snacka ner dem till sist nu, för nu har jag gett upp. Men då kom ju plötsligen den här
effekten.
Vilket lag ska vi analysera nu då?
Vi ska ta Djurgården. Ja. Intressant är det att säga, alltså det man liksom var jävligt nyfiken på men inte trodde att det skulle få sån utväxling så snabbt när det gäller Djurgården, att man tyckte att fan vad de har värvat, budgetvärvat smart liksom, men det kommer ta tid det här. Det var väl ungefär så man ställde sig inför Djurgården. Men fan, kolla på deras lag här nu. Omar Colley är ny, han dominerar. Björkström är väl ny. Jättefint i höger där, framförallt offensivt. Walker tycker jag har varit liksom hanterat det här steget från superettan på ett bra sätt. Jag gillar Walker. Berntsen lite si och så, men då framförallt anfallsparet givetvis Jansson.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mushekwi och Meranti som ju kan spela precis var som helst egentligen, och nu tycker jag ersätter Radetinac på ett bra sätt till höger där. Alltså hela laget bygger ju på nya spelare och ingen av dem har ju varit särskilt dyr.
Nej, det var
de har gjort jävla värme. Alltså.
De sänkte lönekostnaderna jämfört med fjolåret och totalt hamnar alla de här spelarna på runt 5 miljoner. Tror det var. Jag skrev det själv. Så, men jag glömde vad det var. Men jag skrev i alla fall en krönika där när jag var på träningsläger i Turkiet. Som var så här: hur har du lyckats, Superbosse? Hur är det möjligt att du har gjort liksom, ett starkare lag som är värt mycket mer och liksom säljer och sänker lönekostnaderna? Den krönikan blev mest hånad av för alla. Det har nästan mer hånad för den än mitt utspel om Malmö, eftersom Djurgården börjar ganska knackigt. Men just nu satt ju den skulle. Men som sagt, jag tror inte det var en unik...
Det är lackare, tugga i sig.
Ja. Ni kan. Nej, men som sagt, det var ingen unik spaning, utan man bara följt de här spelarna lite, så förstod man hur bra de hade värvat. Dessutom var det så tydligt att flera hade Stockholmsanknytning. Vissa av dem hade ju till och med Djurgården som favoritlag, och det var liksom, de hade ju liksom krattat manegen tidigare. De hade liksom kollat upp de här spelarna och hållit en dialog ganska länge, så man förstod att det skulle gå smidigt att fasa in dem på något sätt.
Jag rankade de 10 bästa nyförvärven då från under omgång 1 till 15 då, när allsvenskan liksom, ja, när man gick in i 16 omgång, halva allsvenskan var spelad. Jag tror jag hade med 2 Djurgårds nyförvärv där på topp 10-listan. Det var ju Mushekvi då, och så var det Omar Colley, och jag kunde väl kanske haft med Merabti också, men det är väl många andra nyförvärv som också ska in där, och jag tyckte väl liksom inte han hade varit så fundamental för Djurgårdens spel i de här första 15 omgångarna, där i och med att han liksom används på lite olika platser och så här. Men däremot när vi ska summera den här säsongen och han nu liksom verkligen verkar kliva in och ta Radetinac roll där till höger, då kommer den frågan hamna i ett helt annat ljus. Då kommer ju Merabti kanske anses som en av de absolut bästa värvningarna, sett i allting då, talang, långtidskontrakt, billig och så vidare och så vidare. Att det har varit en kanonvärvning sett över hela säsongen då, om han fortsätter på den här inslagna vägen.
Och sen finns det ett faktum också, att Pelle Olsson är allsvenskans bästa tränare.
Ja, hur tänker du då?
Ja, med tanke på att du och jag har sagt det väldigt länge. Vi har ju rankat bästa tränare och sånt, och redan på jävla tiden så satte ju Pelle först liksom. Det är bara att titta på vad har du för resurser och vilka resultat har du åstadkommit under lång tid. Och jag tycker han är den bästa. Jag tycker att han är den skickligaste taktikern, oerhört analytisk av sig, och även om man inte verkar vara särskilt karismatisk av sig.
Ja, det är han ju.
Ja, fast det är lite mer underfundigt kanske, ja. Sådär, möjligtvis, men de spelarna gillar ju honom, de vet vad de har honom, han är ganska, jag tror han är ganska, köper lite mjuka värden, kollar hur folk mår, tycker om att hålla igång sina forwards, till exempel att Amadou Jabo får starta en match för att han vill ha honom i form också, men det kanske inte är den bästa uttagningen i den här matchen, men han vill liksom ha dem igång, så att när det ska alltid finnas en backup-plan liksom, så han han tänker alltid långsiktigt, och han kör extremt mycket på kontinuitet, så bra det någonsin går, vilket jag är ett stort fan av. Och sen är han ju taktiskt slipad, förmodligen den skickligaste taktikern.
Jag gillar med Pelle Olsson där framförallt, det är ju att han, det absolut vanligaste liksom kritiken utifrån, och vilket jag ofta kan tycka är en väldigt obegåvad kritik, det är ju det här, varför gör han inga byten, man måste byta, måste förändra, den åsikten är ofta så himla mycket för förändringens skull. Pelle Olsson tillhör ju den liksom tränarkategorin som har en bergfast övertygelse om att han har tagit ut det bästa laget, för att han har varit noggrann och han har tittat på träningar och han vet hur de fungerar ihop. Han har en bergfast övertygelse att så länge de här spelarna orkar, även om det kanske inte ser så himla bra ut, så är det ändå den största möjligheten att vinna matchen. Det hjälper liksom inte att byta för bytandets skull liksom. Det är ju det ofta supportrar vill. De vill se något, ja men gör någonting då. Det där gör någonting. Det kan ju ofta vara direkt kontraproduktivt. Jörgen Lennartsson är lite samma. Han får skit av IFK Göteborgs-supportrar för att vänta till minut 80 med byten och bla 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 liksom.
Han kunde ju ha bytt Robin Söder den här gången kanske.
Ja, det är definitivt har gjort. Men Pelle Olsson är också den liksom. Och jag menar, när de spelar 0-0 hemma mot Åtvidaberg då. Ja, då får han ju kritik för att han är för sen med byten och så vidare och så vidare. Nu var det ett liknande läge mot Örebro där. Han gör inga byten. Och så kommer målet i 77 minuten. Han tillhör den tränarskolan som resonerar så. Jag tycker att det är klokt.
Ja, och det är ju bra också, för att då kan spelarna känna att när jag kan göra ett lite sämre jobb här, men jag måste inte bli utbytt. Nej. I minut 70. Nej, för att jag inte duger liksom, utan jag får en ny chans. Och det är lite sån här, ja men det är så du ska skrapa ihop många poäng av en säsong. Det är kanske inte så du vinner ett mästerskap. Alltså jag tror inte Pelle Olsson hade vunnit en mästerskapsserie på slutet, för han kanske liksom inte kunnat få ut den lilla kortsiktiga boosten liksom, som vissa tränare kan, men Pelle Olsson kan ta poäng i långa loppet, bättre än någon annan.
Lennartsson hade en utläggning som, för de är ju ganska lika så i sin filosofi där. Jag tror det var IFK Göteborg Halmstad. Han hade tänkt byta ut Jakob Ankersen, men så tvekade de och resonerade fram och tillbaka, och så gjorde de inte det, och så är det liksom Ankersen som kontrar in ett segermål i 92 minuten. Och då sa han det, att inte göra ett byte är också ett byte. Alltså någonstans, i och med att du hela tiden har det valet, så är det också ett val att inte göra det. Och som sagt, den mest liksom tröttsamma reaktionen egentligen utifrån, det är ju det här, du måste förändra liksom. Men man ska aldrig förändra för förändrandets skull, utan det måste ju vara en förändring liksom som man har någon slags tro på att det ska leda till något bättre.
Ja. Ett inställt byte också ett byte alltså.
Ja, exakt. Det är en liten Lundell-tolkningen på det hela.
Ja.
Hur ska vi definiera då, om vi går över till IFK Norrköping? Jan Andersson, han är väl mer än en tränare som kan göra lite vad som faller honom in?
Ja, fast kan han det egentligen? Det kan han ju vid sidan av. Om det är fel på en ljusskylt eller om en sån här grind upp på läktaren strejkar när man blivit utvisad, då kan ju vad fan som helst hända. Det har vi dokumenterad fakta på. Men han är ju också en lagbyggare som vet vad han vill. Han kommer inte tumma på sin spel i det någon gång. Det är ju 4-4-2 som gäller enligt klassisk gammal svensk modell. Och där har det bara handlat om att det är liksom ett pussel som ska läggas på plats, och det har alltid fattats några bitar på något sätt. Att när pusslet har legat, eller när bitarna har legat där de ska, så har Norrköping sett hur bra ut som helst, och de har gjort i flera säsonger. Men så har det alltid fattats bitar. Det har funnits skador, och sen så har spelare lämnat, och sen så har det varit stolpe ut någon gång och någon avstängning och sånt här. Så liksom säsongen har blivit extremt förryckta, och då har Norrköping blivit extremt ojämna istället. Men nu den här säsongen ligger bitarna där de ska. Och från förra hösten, när det nästan var lite nedflyttningsläge, så inför de sista omgångarna så tog ju Jan Andersson ner Telo och Andreas Johansson i backlinjen. Flyttade ner mittfältarna i backlinjen, och de vann de sista matcherna i Allsvenskan. Och ja, sen dess har det bara sett ut som det gjort. Den gordiska knuten löstes med ett Jan Andersson-hugg, och sen har alla problem försvunnit efter det.
Jag skulle peka på, om jag då får lägga, jag tycker fortfarande inte att du riktigt har fullbordat det här pusslet med din utläggning.
Okej. Okay.
Jag skulle vilja lägga dit de två sista bitarna då, och då skulle jag säga att IFK Norrköping har ju, som precis som du är inne på, under ett par år här haft ett kompetent lag liksom, men saknat någonting. Du har nämnt några bitar, jag skulle säga att två saker har tillförts i år. Ett, Daniel Sjölund.
Mm.
En spelare som har snor då från Åtvidaberg, och som har betytt väldigt mycket i det perspektivet att Norrköping har varit väldigt ojämna i sina matcher. Nu har de fått in den här, när de har tvungna att ta ner Andreas Johansson på mittbacken, och Sjölund kan ha honom på centralt mittfält. Nu har de en spelare där liksom som kan hantera alla matchens situationer liksom. När det blir lite skakigt runt omkring, så finns han där som liksom en trygg referenspunkt. Jag hade med honom som femma på bästa värvningarna i år i Allsvenskan. Frågan är om att det ska vara ännu högre. Liksom. Han har betytt oerhört mycket. Han är egentligen den enda nio spelaren i det här Norrköping jämfört med fjol egentligen, om man hårdrar det lite. Så han har betytt otroligt mycket. Exakt den spelartypen de behövde få in där när de inte längre kunde ha Andreas Johansson. Så nu har de den här starka centrallinjen med en väldigt formstark Kujovic längst fram då. Men Kujovic, Sjölund och så Andreas Johansson där bak då. Så att där har du den ena pusselbiten i en enskild spelare. Sen så tror jag, det här har jag egentligen inget belägg för, men jag har ofta varit väldigt imponerad av IFK Norrköping första 20 minuter. De har haft en enorm press, de har löpt som satan, och sen så känns det som liksom, man orkar inte hålla det tempot längre än kanske 20 minuter liksom. I år tycker jag att de allt oftare i fler matcher, och egentligen i match efter match liksom, klarar och har den här intensiteten i spelet. Så antingen är det då liksom, i och med att han har fått jobba med ett liknande spelarmaterial i rätt många år, att de har lärt sig att hantera en hög intensitet, en hög press, ett hårt jobb längre tid. Eller också är de helt enkelt bättre tränade. Men den insynen i IFK Norrköpings träningsupplägg har jag inte. Det är möjligen att det skulle vara något man ska rota i. Men jag tror att man hade hört det i så fall ifall man hade gjort något speciellt eller så. Utan jag tror det är mer att man liksom över tid liksom har kunnat jobba med det här och liksom ta några fler minuter säsong för säsong, match för match liksom. Och nu är de ju ett extremt jobbigt lag att möta.
Mm. Absolut, sen har Linus Wahlqvist växt, ja, han blivit lite äldre, han är inte så gammal fortfarande, blivit bättre, och anfallsparet Nyman som liksom legat och lurat länge, han hade ju en slags magproblem som höll honom, sabban hel säsong för honom, är en väldigt duktig anfallare, och Kujovic är den bästa anfallaren i Allsvenskan vid sidan av Henok Goitom för tillfället, han är ju glödhet verkligen.
Jag gillar Alexander Fransson oerhört.
Ja, absolut, apropå att ta han är 94 va?
Ja, vad är han då? 21? Han fyller 20, jag tror han är 20.
Ja, sånt samma.
Skitsamma, han är ung i alla fall. Jättefin liksom, stor arbetskapacitet och bra med bollen redan, kommer bli ännu bättre med den.
Mm.
Mycket imponerad av hans säsong.
Mm. Det var här jag tänkte ha min teori, eller min tes om att man måste förbjuda ytterbacka.
Ja, men riva av den.
Ska vi ta den nu då?
Ja.
De flyttar ju ner som sagt Andreas Johansson och Kristoffer Telo i backlinjen.
Ja.
Och det funkar allting. Så det vill säga Telo som vänsterback var ju kanon. En spelare som har haft mycket potential men varit väldigt ojämn faktiskt över långa säsonger. Linus Wahlqvist spelar högerback. Han är mittback till exempel. Så det Jan Andersson gjort är ju en klassisk lagerbäck. Han litar inte på ytterbackarna längre. Så hur löser man det då? Man flyttar ner andra spelare på ytterbackarna och då löser man allting.
Alexandersson, man omskolar Micke Nilsson och så vidare och så vidare.
Exakt.
Man hade till och med planer på att göra en ytterback av Chippen en gång i tiden, vet jag, Lagerbäck. Men där var de tvungna att dra gränsen.
Ja, då hade vi ju haft en annan svensk fotbollshistoria idag, tror jag. Det är som man kan skriva, vad heter det? Sådana här,
sliding doors moment.
Exakt. Man skulle kunna skriva en kontrafaktisk roman om det. Vad hade hänt med Sverige om? Och när Lagerbäck spelar väl med fyra mittbackar backlinjen emellanåt också. Så det är det som har gjort att Norrköping har eller där det vände i vart fall, att de stabiliserade, så ytterbackarna dög ju inte. Och om vi tittar på
vi kan ju ta landslaget på det, där har vi ju haft problem att få fram, ja, framförallt högerbackar på senaste åren. Mm. Jag
är
fan i
15 år. Ja, vi har pratat om de där. Att vi måste utveckla moderna ytterbackar. Mm. Men ska vi inte bara strunta i det då? Elfsborg kör med Anders Svensson i mitten. Han i sig, det är ju innerbacken då. Men han kör ju Klarström, 38 år. Gammal yttermittfältare.
Lundqvist är en fin vänsterback i Elfsborg.
På sin kant, ja, han duger ju. Jag har inte 100% i täckning för den här teorin.
Nej.
Men det är för att de inte har testat.
Jag har 3% i teori, men ju svagare teori, desto mer sticker
den ut. Hauke Hauksson dög ju inte. Nej. Så då får man sätta ner en gammal 35-årig högerytter / anfallare som Kenny Pavey spelat sista åren för att man ska få lite stabilitet. Så där har du mitt case.
Ja, det är bra. Vi ser om det får några ringar på vattnet i utspelet, som vi brukar säga. Vi måste bara ta kort.
Man ska bara förbjuda dem i svensk fotboll. Okay. Det är det jag säger. Jag har noterat att i den internationella så finns det faktiskt gamla skolade ytterbackar som sköter sig okej. Okay. Men ska man spela med fyrbackslinje i Sverige, ta ner lite smarta mittfältare istället.
Vi noterar detta och ser som sagt om du får några ringar på vattnet. Vi måste ta IFK Norrköpings silly season här då. De riskerar ju att bli ett av lagen som höst-Norrköping är svagare än vår-Norrköping om de förlorar Kujovic. Han måste väl vara på väg ifrån den allsvenska, eller vad tror du? Han är ju så bra igen, va? Och med den storleken och den här utväxlingen på karriären som har haft senaste året.
Ja, och kom hem med super tydligt mål. Jag ska bygga upp mig och sen drar jag på nytt. Ja. Liksom. Det finns nog en stor risk för det. Och Kujovic har ju säkert trivts alldeles utmärkt i Norrköping, men kanske inte det här klubbhjärtat som gör att han, alltså hemvändaren som måste stanna och liksom skaffa en titel till sin gamla klubb. Han är ju, det där har han ju inget med att göra.
Nej, de hade ju, de tar ju in nu, hörde jag igår kväll, en islänning på provspel. Vad han hette har jag ingen aning om, men de skulle ta in en isländsk anfallare på provspel, och det hade de absolut inte behövt göra om det inte hade varit så att någon var på väg bort, för jag menar, de har ju precis fått hem Kamara och som ju skulle vara en utmärkt ersättare för Kujovic, alltså eller blir ju det om han försvinner. Men de vill ha då en tredje anfallare också. Så då tar de den här islänningen på prov nu. Så att antagligen så är det inte så jävla långt bort att Kujovic går. Men går den här islänningen tydligen var enligt rapporterna på Twitter att döma mer lik Nyman i sin spelstil. Mer än liksom riv och slit forward så. Än någon murbräcka.
Ja, det som talar för dem är att att Kamara är inte alls samma typ som Kujovic. Kujovic är en target och straffområdesspelare och Kamara är en djupledslöpare. Men det som talar för dem är att Kamara borde ju passa väldigt bra med Nyman också. Ja. Nyman som är den här typen som verkligen gör sin andra anfallare. Ja, som gör den andra bättre. Han kan spela med en target eller en djupledsspelare och det går bra vilket som.
Kujovic leder oss in på sjätte och sista laget i den här galna guldstriden då, serieledande IFK Göteborg. De leder väl på två måls bättre målskillnad än IFK Norrköping som ju har blivit utsatta, om man ska säga, för den största förlusten här då, och av de här lagen i toppen när Lasse Wibe försvinner. Och jag lanserar att ska IFK Göteborg förstärka med någon spelare från Allsvenskan, så är det definitivt mot Kujovic de bör rikta blickarna. Han tror jag hade kunnat ge Blåvitt ytterligare en dimension i spelet. Nu är den övergången inte särskilt trolig. Dels ska Norrköping släppa till en guldkonkurrent och dels så som du har varit inne på så har väl Kujovic blickarna riktade högre än mot Göteborg.
Mm, det har han definitivt. Jag bedömer den övergången till 3% ungefär.
Ungefär. Det kommer din teori här om att man ska förbjuda ytterbackarna i svensk fotboll.
Någonstans där.
Senaste ryktet kring IFK Göteborg och anfallsvärvningar. Nu är det ju vanskligt att säga sånt för att det här ligger precis. Det här ska ju hända då innan onsdag är det sagt att ersättaren ska vara plats. Men det är ju att han Malik Mané som ju kom i när fan han nu kom ska återvända till IFK Göteborg.
Mm.
Och han gjorde ju ingen större succé senast han var.
Nej, och han passar inte in i Göteborgs sätt att spela. Så om han ersätter han så är det en väldigt dålig lösning som jag ser det. Det är snarare en sån här en spelare som kanske skulle kunna boosta ett bottenlag för att han kommer in i en hysterisk form snabbt liksom. Men han är inte en spelare som passar in i ett lag av Göteborgs typ där man har byggt bakifrån, där det bygger väldigt mycket på individuell skicklighet och smarthet verkligen av de offensiva spelarna, att de löser anfallsspelet på egen hand, där då Göteborg haft väldigt smarta spelare och Wibe har ju inte varit lika bra i år som i fjol, men ändå väldigt viktig för dem. Och Mané hade varit en superdålig ersättare där, som jag ser det.
Jag tycker ju att Wibe har varit nästan lika bra. Han har haft en lite annan roll liksom. Han har varit väldigt fundamental på många sätt i IFK Göteborgs spel. Skitsamma. En annan spelare det ryktas mycket om där, och det är ju Daniel Larsson då, att han ska han är ju från Göteborg från början. Genom så vidare håller på Gais sägs det, men att han ska komma där. Men jag är inte heller säker på att det vore det är ju bättre namn än man är förstås. Men heller ingen spelare som du bygger en offensiv runt. Han är ju snarare spelaren som blir bra när han spelar med Wilton i Malmö. När han spelar med Ranegi i Malmö och så vidare. Jag ser inte honom som en central pjäs som du bygger ett anfallsspel runt. Och det är ju även Gustav Engvall lite för ung för att ta den rollen, och Mikael Boman lite för begränsad för, så att Mats Gren, sportchefen, har att göra den.
Jätteproblem får man säga det, om man har den enda, mycket pusselbitar nu, men okej, den enda pjäsen som ska in, så kommer den vara helt avgörande tror jag för att om Göteborg kan vinna Allsvenskan. Och jag tror inte Daniel Larsson är svaret. Jag tror han är lite som man är. Det är fel typ av spelare. Och anledningen till att det är så svårt att hitta en som spelare är att det är den dyraste spelartypen som finns på marknaden också.
Där gäller det att ha gjort jobbet då, men de har haft tid på sig, de har vetat att Wibe liksom till 99,9% sannolikhet ska försvinna, så att annars får man väl säga att det är underkänt av Gren om man inte
tittar. Det hade ju nästan varit bättre att ta in typ nu vet jag inte status på honom, men alltså typ Rade Pritcha 35 liksom. Nej, men även om bara han, alltså en spelskicklig intelligent spelare med näsa för, som gör mål och poäng, bara han i form, så hade det kunnat vara en bättre kortsiktig lösning tycker jag. Nu vet jag inte hur Pritchas status ser ut, det var bara liksom en
Israel, vad fan är?
Ja, han var ju där, ja han är nog kvar i Israel. Men, alltså du förstår spela typen.
Och jag tror också det är nödvändigt för om Blåvitt liksom under hösten ska kunna försvara den här första platsen. Däremot tror jag att de har ju en grundstabilitet i det här laget som jag egentligen är bäst av alla de här fem lagen. Alltså från backlinje, mittfält då, där de är oerhört svårslagna. De kommer inte förlora särskilt många poäng. Så att jag säger inte att Blåvitt definitivt ligger kvar på den här första platsen, men jag är ganska övertygad om att de kommer vara med i det här racet. Säkerligen måste ju några av de här sex lagen falla av förr eller senare. Alla sex kan ju inte vara inom fem poäng när det återstår två omgångar med allsvenskan, det tror jag inte. Några kommer ramla bort, men jag tror inte IFK Göteborg kommer ramla bort, för de är så pass grundstabila, de har ett sånt ramstarkt försvar liksom, och det är alltid jävligt gött att ha för ett fotbollslag.
Ja, och den här stormen växer sig starkare också.
Ja.
Även om formen kanske varit, ja, det blev ju förlust mot Falkenberg senast, men om man tar den stommen då liksom med Sebastian Eriksson och Rogne och Gustav Svensson, det är ju spelare som blir bättre både individuellt och ihop för varje omgång. De
har ju Sebastian dippat här efter allsvenskan.
Ja,
omstartad och är väl liksom en liten förklaring till Blåvitts då formsvacka som vi ändå får säga att de har varit inne i, men han var ju bättre under våren, Sebastian, och jag menar det är klart att det är hans första riktiga säsong på ganska länge, va? Så att det är kanske konstigt att det går lite ner för dem. Han har ju inte haft så liksom mycket speltid egentligen på rätt många.
Nej, det är sant. Men som sagt, alltså tiden talar ändå för den här stommen, tycker jag.
Så är det. Ska vi säga att vi har betat av guldstriden med det och raskt kliva till den andra änden av tabellen, där vi ju har också då 1, 2, 3, 4, 5, 6 lag egentligen. Om man räknar med Hammarby, det var en diskussion för några veckor sedan här, vi hade Nanne Bergstrand på en presskonferens, han vägrade ta ordet bottenlag i sin mun, för han menar det man föder det växer, så att han vägrar prata om det. Då låg de 3 poäng från kvalplats neråt. Nu är det 4 poäng ner till kval, 5 till nedflyttning. Ska vi räkna in Hammarby i bottenstriden?
Nej, det tycker jag inte vi behöver göra. Det känns som de kommer att plocka sina poäng, det är jag ganska säker på, plus att det finns ju lag som har ganska stora problem där nere, så Hammarby hamnar nog ungefär där de ligger. Det får räcka för dem på något sätt liksom. De kan inte kräva mer av en första säsong, för att de hade ju aldrig, även om de börjar väldigt bra, så har jag liksom, det har aldrig funnits någon sannolikhet för att de skulle till exempel ta en Europaplats, och över halvan var väl max på något sätt. Liksom. Så man bara tar det sportliga resultatet i år, så är det ganska ointressant om man jämför liksom, med den långa visionen. Det är den som spelar roll för Hammarby. Och jag tror de klarar sig ganska komfortabelt ändå.
Med samma övertygelse kan vi egentligen räkna bort Åtvidaberg. Alltså, har man tagit då, vad är det, 8 poäng på 17 omgångar, så kommer man inte ta de 30 som krävs. Det har jag otroligt svårt att se. Däremot Örebro, som jag såg mot Djurgården här nu och såg mot Malmö för ett tag sedan, där tycker jag nu faktiskt att Axén har hittat balansen. Alltså, han har hittat en bra defensiv balans och en ganska bra stabilitet. De är jävligt svårslagna liksom. Daniel Nordmark har ju fått någon liksom revival där liksom, han är lite städgubbe precis framför backlinjen.
Han får ofta det, känner jag.
Robert Åhman Persson.
För 8:e gången i karriären så börjar man tänka, fan, är inte han ganska bra ändå?
Ja. Ja, Robert Åhman Persson som är jättebra röjer där framför, så jag tror att Örebro, de måste klara den här situationen. Jag tror att poängen kommer börja droppa in. Däremot så ska vi såga Örebro på ett helt annat sätt.
Okay.
Ett ämne som ligger med varmt om hjärtat. Det är ju så att vi hade en sån här podd där vi gick igenom alla lagens pressfika för något år sedan, som blev väldigt uppskattad hos en del.
Kan man kalla den podden för älskad?
Ja, älskad. Ja. Ett av våra mest älskade poddavsnitt genom historien kan man kalla det. Då tror jag att vi gav Örebro en stark 4 där på gränsen till en 5 för deras liksom stora grova brio salami mackor liksom. Jag menar, de var så stora och de var så välfyllda så att du fick knappt i den här på en kvart. Alltså du hade behövt en du behöver en extra lång halvtidspaus för att få i dig så riktigt fina mackor.
Du behöver ett ett bengalavbrott för att få i dig den där.
Exakt. Ja. Jävla bengalavbrott för att trycka i sig den brisalami-bagetten.
Det var enda gången du skrev en sån reservationslös hyllning till bengalbrännarna. Det var, var på Bern Arena en gång. Ja.
I alla fall, nu då har de gjort två förändringar i sitt pressfika. För det första så får du en biljett. En sån pressfika-biljett, det är det enda laget i Allsvenskan, så du får en lapp liksom som du måste lämna in för att kvittera ut ditt pressfika. Och för det andra så har de bytt ut de här fina mackorna mot någon ljust bröd med någon halvdassig godaost och någon normal jävla skinka liksom. En liten klemvariant. Sen smakar det ungefär som du har berättat själv då, inget extra alls alltså. och sen den här jävla biljetten, och det gör att du kan bara hämta ut en enhet också, så du är du extra hungrig så kan du inte få två. Så att där får vi lägga in att en klar försämring på Örebros pressfika, men det var ett sånt spår.
Ja, jag lovade på Twitter att vi inte skulle prata pressfikan.
Ja.
Men jag tänkte på Åtvidaberg där. Alltså det är klart de har 8 poäng och de har, ska vi säga, 1-5-11. De har så en vinst på hela säsongen. Ja. Men de är ju ganska bra ändå. Alltså man tittar, men de har ju kommit 8, är det 3 säsonger i rad?
Ja,
de brukar göra det. Men om man tittar på lagbygget, det är ett ganska hyfsat gäng. Alltså om de skulle trilla ner i Superettan och behålla det här gänget, så hade jag kunnat gå ut och säga att de ska vinna Superettan med 10 poäng liksom. Och det är ju rätt många omgångar kvar. Man har inte sett någon liksom förändring. Alltså jag vet inte om det är så, sparka Roar. Nej, jag kan inte kräva att Roar ska sparkas i år igen. Ja, men du förstår vad jag menar. Alltså
han sänker varenda klubb han kommer till. Ändå är han ju rätt skön, fast man kanske inte, han är ju inte riktigt tränartypen. Han är ju mer liksom, han känns ju mer som en lagledare, vet, den här gode gubben, eller busschauffören eller någonting. Jag vet inte, det kanske inte... Jag kan inte riktigt ha den respekten.
Nej, han har inte gått så bra. Däremot gjorde han ju en sensationell säsong i Öster när han plockade upp dem. Och Öster går inte så jättebra nu för tiden. Nej, men det känns som att hade de bara gjort en... Bara hade de bara liksom skrotat sina ytterbackar, flyttat ner lite mittfält där, så kan det vända ganska fort.
De har ju Lorentzen nu. De har ju för fan en rätt bra ytterback.
De har Lorentzen och Dahlén. Ingen fel på dem. Men du förstår vad jag menar. Med 13 omgångar kvar så finns det ju trots allt ganska mycket att spela om.
Men, jag räknar ändå bort dem. Ja. Och Roa får väl sparken då till slut. Och sen Örebro som sagt, som jag tror kliver där. Alltså det blir väl Sundsvall, Halmstad, Falkenberg som får kämpa om det här. Jag tror som sagt att Örebro kommer ta sig upp på trygg mark med tiden. Och frågan är om inte GIF Sundsvall är svaga i långa loppet där. Och då blir det en derbystrid där mellan Falkenberg och Halmstad om kvalplatsen.
Ja, så det är mitt stalltips också. Jag skickar ner Sundsvall faktiskt. Ja. Jag tror de ökar direkt ur.
Jag tror att de skulle klara kvalen, men ja, inte så imponerad av dem. Gävle har vi inte med här, men de kommer att hantera det. De tog ju en blytung seger mot Halmstad den här omgången. Gävle är intressant. Jag skulle vilja säga att Roger Sandberg, deras tränare, han är den mest sympatiska tränaren i hela Allsvenskan. Förmodligen den mest sympatiska människan i Allsvenskan. Han är så oerhört trevlig. Han är antagligen också den snyggaste tränaren i Allsvenskan. Han ser ut som en riktig svärdmorsdröm.
Ja, det gör
han. Han har fått oerhört lite cred för liksom...
För sitt utseende.
Ja, för sitt utseende och för sin sociala förmåga. Och en oerhört trevlig människa. Det är ju sån liksom som... Ja, vem tar du med dig till en öde ö? Roger Sandberg direkt. Alltså han är en fantastisk man.
Ja.
En härlig människa.
Är det mediernas fel att hans snygghet har underrapporterats?
Ja, jag vet inte. Alltså det är inte så ofta man tar upp tränarnas utseende. Jag vet inte riktigt vem man konkurrerar med där. Andreas Alm kan anses vara kanske rätt snygg, men han är inte så charmig, så att jag vet inte.
Nej, vem har vi? Öskan har ju slutat.
Ja.
Han hade ju ett oerhört utseende.
Han hade ett jävla temperament också. Så att det kan ju säkert gått passionerat till där emellanåt. Nej, men Sandberg är alltså snyggast och trevligast i tränaren i Allsvenskan. Kan vi väl utse honom till nu när vi inte kan prata bottenstid om Gävle, för att de helt enkelt verkar vara för bra för det.
Har inte Åge Hareide en sån här lite så här
En listig charm.
Ja, men så här, skön, fifflat mycket med bokföring i sina dagar. Cashat in jävligt mycket och levat oerhört gott vin på Rivieran.
Ja.
Eller ett oerhört gott liv med oerhört mycket gott vin på Mallis kanske.
Ja, jag tror snarare Mallorca. Alltså han är inte riktigt på
vita uppknäppta skjortor.
Ja, det är inte Simon Bank, han sitter ju på Rivieran liksom. Harald sitter snarare.
Ja, men ja. Där finns ju någonting också, vad det gäller liksom appealen liksom.
Vi får helt enkelt återkomma till den totala listan på det här, känner jag. Det är ett ganska spännande ämne.
Ja, faktiskt. Ska vi gå igenom alla 16?
Ja, vi gör inte det nu, men vi kan spara det som en liten godbit till ett framtida program här. Häcken Helsingborg, ni vill egentligen inte ta upp så mycket det här avsnittet. De ligger väl och skvalar där någonstans i ett mellanting, men båda ser ju faktiskt ut att ha liksom höjt sig, och det känns som att det är Hösthelsingborg, Hösthäcken är bättre än Vårhäcken och Vårhelsingborg. Där kan för deras fans finnas en del och glädjas åt här. I alla fall så kan de ju slippa, och kommer de ju slippa och dras med neråt i tabellen. Jag tror.
Ja, Häcken har flyttat in på nya arena.
Ja, öser in mål.
Mm. Det går hur bra som helst där. De hade en fantastisk publiksiffra nu av 2300 mot Kalmar senast också. Ja. Apropå den här debatten jag var inne. Nu, jag vill ju byta namn på dem. Och folk sa att nej, men flyttar vi till nya arena då kommer publikeffekten.
Jag tror ju för sig att det kommer komma någon jättepublikeffekt på det där, men slutsatsen känns ju snål att dra efter vad de spelat där, tre matcher. De har ju sin mål i alla fall.
Man kanske inte bara skulle säga att om de har bytt namn att de haft lapp på luckan varje gång heller.
Jag ska faktiskt till Bravida Arena på lördag om någon vecka, när fan nu var, när de möter just Gävle och Sveriges snyggaste tränare Roger Sandberg, för jag har inte varit på Bravida Arena.
Just det.
Jag var ju på vad fan heter den då? Gavlevallen där i Gävle. Jävla mycket betongkänsla över den arenan, alltså, skulle jag säga. Det kändes som att fan vad betong det var överallt. Det var så här, nere vid sidlinjerna massa betong. Inte särskilt stora avstånd däremellan. Jag menar, får du ett, liksom, blir du kapad där i full fart ut och flyger in i den betongen, kan inte vara så gött.
Nej, det är ju ett byte då från gamla träläktarna. Ja, de körde tidigare. Men den matchen, du kommer ju sitta med något lätt, med lite fukt i munnen och sitta och flämta då, för att Peter Gerhardsson är väl där uppe och kriga också om den här snyggaste listan.
Snyggaste, trevligaste tränaren, så ja, han är. Ja, jag tycker att han är närheten av Sandberg, men
okay.
Smaken är som baken. Det kan vara din man.
Ja, kan vara.
Vi har ju, det är ju så oerhört mycket som händer just nu. Alltså, vi har ju, det är snart fyra lag som är i tredje kvalrundan här nu till Europa League och Champions League. Vi har AIK, Elfsborg, vi har Malmö, vi har IFK Göteborg. Jag ska iväg på till Portugal med IFK Göteborg till Belenenses och se Göteborgs första kvalmatch där till Europa League, den tredje omgången. Åker som inbäddad reporter, får man väl kalla det. Alltså, vi gör en sån här, vi åker med liksom, spelarna och alla flyger samma plan, och sen bor spelarna på ett hotell, och så bor journalisterna på ett annat hotell ihop med då liksom sponsorer och Prioritet Finansviberg och klubbledningen och styrelsefolket och så vidare. Och så är det ungefär som en gruppresa liksom. Det är transfers ut till träningarna, transfers till matcherna, gemensam lunch och bla bla bla. Det är lite halvspeciellt. Det är ju andra föreningar som har gjort så också. Jag vet Malmö har gjort det, jag vet att Helsingborg har gjort det. Var du så när du åkte på AIK eller när de gick vidare till Europa League när de slog ut Färska Moskva?
Nej, jag har aldrig varit inbäddad. Däremot hade jag varit på samma hotell som dem. Det tror jag faktiskt var en slump att det blev så just den gången. Nej, jag är inte riktigt säker, jag tror det. Och sen var de så fruktansvärt glada efter de hade slagit ut Moskva.
Så du fick åka i deras buss?
Så du fick åka bussen. Det var ja, det var mycket märkligt alltihop. Ja. Jag fick ju en applåd när jag kom in i omklädningsrummet. De släppte in mig i omklädningsrummet också och applåderade mig. Men det var för att de hade tagit upp mig i motivationssnacket tidigare.
Jaha.
För de sa det bara en svensk journalist, så nu ska vi visa alla jävlar hur missbedömda vi är liksom.
Ja, men det var smart.
Så
bra tändvätska.
Ja, nej, jag har inte varit så inbäddad. Jo, lite Djurgårdens träningsläger nu senast. De var extremt öppna och villiga och bjussiga sådär liksom. Men du har funderat lite på det här konceptet, va?
Ja, alltså det är ju jävligt bra och jag ser egentligen inga bekymmer med det. Vi betalar ju för oss och så vidare och det är jävligt smidigt liksom. Det blir på ett sätt mer lättjobbat då, vilket gör att materialet ut till läsarna blir bättre. Du kommer ju också närmare, så du får ju se, du får ju veta en hel del grejer. Däremot hamnar man väl liksom i en lite mer problematisk värdering ifall det skulle brisera någon form av skandal eller någonting där, för att då ska du alltså liksom täcka den här skandalen och sen så ska du sätta dig och käka lunch liksom med klubbdirektören 5 minuter senare. Så det är klart att det blir ju att man värderar det på ett liksom, man ska inte säga att man värderar det på ett annat sätt, men det blir någonting som man får, som finns med i ens resonemang, och det behöver inte vara negativt egentligen, utan ska man liksom dra igång en stor jävla story om att fan nu har det hänt någonting här, så ser du verkligen till så du har på fötterna, och det är egentligen inte negativt, och det gör du väl egentligen annars också, men det är klart att det blir en lite speciell situation när du reser med ett lag, så man liksom, man drar ju inte, gör ju inga stora rubriker om vilken jävla skitsak som helst, alltså det gör väl jag inte så mycket längre heller, utan jag menar man var ung och hungrig som reporter, men det blir lite det blir en situation man i alla fall måste förhålla sig till. Jag ska inte säga att den kanske i slutändan påverkar så mycket, för jag menar händer något så som är relevant så ska du ut och du ska skriva om det, även om du ska sitta och käka lunch med en jävla klubbdirektör sen, så att, ja.
Men det ställer ju ganska höga krav på dig själv. Alltså man måste helt enkelt vara beredd att när som helst kan det bli obekvämt och jobbigt för dig. Din sociala situation, den kan förändras väldigt snabbt och du måste vara beredd att det kan bli så helt enkelt.
Det var där mitt långa svammel egentligen ville landa. Jag är glad att du liksom för våra lyssnare benade ut begreppet.
Nu var jag inte inbäddad i damlandslagets verksamhet precis, utan var sån här utskuffad. Men efter jag skrev ju om det där att de fintar ju bort oss på en flygplats och så här. Det var ju liksom en katt och råtta lek som kändes otroligt ovärdig för alla inblandade. Kanske allra mest för spelarna då, som hamnar i kläm på något sätt. Men jag skrev ju om det där och kranikerade om det och sånt liksom. Och de var ju så fruktansvärt sura på mig. Alltså jag har aldrig varit med om någon som varit så sura på mig. Alltså jag är hela från Pia Sundhage till pressansvariga och så vidare. Men ja, det får man ju ta. Men det är kanske lite lättare när man ändå varit med ett litet tag i det. Och man vet att man kan vara ganska tydlig med det man gör redan innan. Och sen så får de väl bli arga på det. Men man ska ändå alltid kunna argumentera för sin sak.
Ja,
det har jag inte någon gång när jag varit iväg också. När jag skrev någon, jag var med AIK och det var hej och hå med allt och alla. Men så skrev jag att Alexander Milosevic var väldigt nära att gå till Verona. Det var på träningsläger i Spanien. Och då gjorde jag det. Och Westerström, Björn,
sportchefen,
ville verkligen inte att jag skulle skriva om det här. Men jag hade så pass mycket på fötterna att jag gjorde det. Och då blev det extremt sur stämning där. Ett par dagar och sen var allt back to normal. Och i efterhand så visade det sig att det var så pass hett att till och med de här Veronas gubbar eller vilka nu var som förhandlade, att de till och med förhandlade med Alexander Milosevic i paus bakom avbytarbåset när AIK mötte Rosenborg tar en träningsmatch där. Alltså.
Vilken del av erbjudandet preciserade de där?
Ja, jag vet inte, och denna informationen hade jag inte då. Men det finns väl många intressenter och sånt där liksom, och om det då kommer ut i medierna vad som är på gång så kan det förändra förhandlingslägen och sånt där liksom, så då argumenterar ju de utifrån sina egna intressen liksom sådär.
Ja, men summa summarum så tror jag att det är nog mer positivt än negativt att göra de här grejerna. Jag menar, IFK Göteborg fick ju någon sån här liksom välkomstplakett av de här Slask Wroclaw eller Slansk Wrocław som man uttalade då, det polska laget de mötte när jag var med på den förra resan, och den var ju felstavad då IFK Göteborgs namn, och det gick ju då Martin Kursfeldt och visade upp det här för alla oss i receptionen när vi var på väg att åka ut i matchen,
och det är klubbdirektören där alltså.
Ja, precis, och det såg jag direkt, fan det här är ju en liten sån här klackisk grej som kan vara lite smårolig liksom att göra en artikel av, så att det var ju bara att ta ett citat av honom och sen skriva ut det, så man får ju lite. Det dyker upp lite så här grejer som inte vare sig känsliga eller särskilt relevant journalistik, men som ja, men ändå är lite småkul i det stora hela. Det blir bra bloggmaterial av att följa lagen hyfsat nära liksom, i och med att man kommer lite närmare in på dem och så.
Ja, Nej, det är...
Så är det bra. Jag tror att det är väl bra att klubbarna gör sådär liksom.
Ja, framförallt är det ju, de själva tjänar otroligt mycket på det. För att...
cash liksom för att fylla upp sina plan och så, för de fyller ju inte dem liksom. Så att det är ju ekonomiskt fördelaktigt för klubbarna också.
Ja, det, så är det. Nu sa jag att AIK erbjöd ju supporterpaket också. Om du som supporter ville flyga med och få liksom all inclusive på deras hotell och transfer och sånt, så kan du betala 15 000 så får du hela paketet så att säga. Så, men jag tänkte även vad det gäller rapporteringen, så är det extremt bra för dem att visa sig öppna och sympatiska och frid och fröjd. Och de får ju faktiskt en mer välvillig rapportering då, vare sig man vill eller inte. Om man stänger ut det så kan det ju ofta bli en grej av själva grejen. Alltså, nu var det extremt just det att vi skrev om att damlandslaget inte var tillgängliga. Det brukar mest vara liksom så här internt arbetsförhållande och det ska vi hålla där liksom. Men just det här att liksom en liten grej, att man inte får svar på den, och då blir det liksom vinkel så förvirring kring liksom. Det blir otydligt och konstigt, och vi har en deadline att förhålla oss till och då måste vi ha svar innan den och så vidare. Men om klubbarna bara är tillgängliga och förtydliga, så får de ju ut sitt budskap hela tiden liksom, och det tjänar de jättemycket på själva. Enda gången de inte tjänar på det, det är ju när det pågår någonting stort i klubben. Alltså det är någon stor schism eller någon stor omgörning eller vad det nu kan vara. Men då hade de annars inte bjudit in på det sättet heller. Liksom. Så.
Egentligen grundläggande kommunikationshantering, men det har tagit lite tid för svensk fotboll att liksom förstå den. Kan vi släpper det och avslutar det här programmet. Vi har fyra lag och fyra kval. Och hur många lag går vidare och vilka?
Det är jättebra läge får man ju säga.
Ja.
Du har ju...
Jag tror alla fyra.
Till Europa League-gruppspel?
Nej, alltså den överlever den här kvalomgången.
Ja,
Malmö är ju klara för Europa League-gruppspelet om de tar Salzburg där.
Ja.
Nej, jag tror faktiskt att alla fyra tar.
Ja, det finns en chans. Men det... att alla gör det. Men det är ganska många osäkra matcher också. Men jag är också rätt positiv. Så jag säger väl 3-4 utan att specificera, för jag tycker det är ganska jag tycker chanserna är ganska likvärdiga på något sätt.
Större chans att få rätt då liksom, ifall du inte pekar ut vilket lag du inte tror, då kan det vara vilket som. 3-3 men det är ett bra tips.
Ja. Men det är ett kul läge. Det märks att svensk fotboll tar steg framåt hela tiden och går in med lite bättre och mer självklar attityd. Och rankingpoängen börjar ticka in.
Absolut.
Och det finns faktiskt inom räckhåll att Sverige når plats 15 om inte allt för länge, och då har man två lag som kvalar till Champions League, och då är det faktiskt ett helt nytt skede får man ju säga i svensk fotboll.
Ja, och sen plats 12, då är det ett lag som är direkt kvalificerat för Champions League. Tänkte den allsvenskan när den platsen står på spel, att gå rakt in i Champions League.
Och Norrköping går rakt in mot Bayern München.
Det hade varit häftigt om en liten klubb typ, vad ska man dra till? Norrköping är väl ingen jätteliten, men säg Norrköping vinner allsvenskan ett år där de kan gå rätt in i Champions League. Det kastar jag maktbalansen för lång tid framöver kanske. Det är en minut kvar till min parkeringstid går ut. Jag ska ta mig ner mot...
Alltså den här jävla parkeringstiden.
Och vi ska säga tack och hej och avsluta det här comeback-programmet då med en uppmaning. Vi vill veta allt om Östersunds fotbollslag. De har ju tydligen ett fotbollslag, och det här fotbollslaget är på väg upp i allsvenskan. De har 8 poäng ner till Sirius på kval i Superettan, och om inte saker förändras helt så kommer alltså Östersund spela fotbollsallsvenskan 2016. Har du liksom tagit in det på något sätt?
Jag har haft lite tid och idisslat där.
Ja, det
har
inte jag brukar
säga. Jag var i Östersund förra sommaren och gjorde en intervju med deras ordförande, som är en extrem excentriker.
Ja,
verkligen. En visionär utav Guds nåde. En norrländsk man med storhetsvansinne. Men å andra sidan, ja, det är han som har rätt än så länge.
Norrländska män med storhetsvansinne, det gillar man ju per definition, eftersom det är så kontrasterande. Vad heter människan?
Han heter Daniel Kindberg.
Ja.
Träffade honom, satt ner i en intervju, och han sa saker som väldigt få andra norrländska män gör. Han sa, vårt mål är att vi ska ut i Europa, vi ska vinna allsvenskan. Så. Okej, och då var ju de andra säsongen i Superettan då, de låg väl hyfsat till. Ja, nej, jag ställde inga följdfrågor, bara så. Tack så mycket. Jo, och då sa jag, men du, är det inte ganska svårt att vinna allsvenskan? Nej, tycker inte man ska överdriva svårigheten att vinna den. Så.
Men är det en fifflare eller? Eller vad, är det pengar som ligger bakom? Eller vi måste, det här jag menar med efterlysning. Vi vill veta allt. Vem ligger med vem i Östersund? Alltså, hur fanns det deras tränare?
Man har fifflarvibbar på honom, kan jag säga. De tecknar ju ett monumentalt avtal med den libyska staten. Med liksom nej, men det har inte hänt så mycket. Det var väl till och med liksom Gaddafi-tiden. Det var väl innan hela arabiska våren, tror jag. Eller om det var mitt i allting. Jag kommer inte ihåg exakt. Det var i alla fall ett helt vansinnigt projekt. Jag vet inte hur många miljarder det var värt. Liksom, de skulle utbilda spelare fram och tillbaks. Och de skulle liksom ha 100 libyska fotbollsspelare skulle komma dit och utbildas. Och det var liksom utbyte på alla nivåer. Ja. Och sen har det inte blivit så mycket av det där. Men liksom dimension, alltså säga det här att nej, det är klart vi ska vinna allsvenskan. Liksom. Det är klart vi ska teckna det största avtalet som någon någonsin gjort liksom, med den märkligaste regimen som finns på denna jord. Liksom. Så de vibbarna får man. Däremot finns det väl inga, vad jag vet, så har han inte fifflat vad folk vet. Nej, men hur som helst... Jag sa åtminstone så här, okej, det är ganska ovanligt åtminstone. Jag har aldrig varit med om någon som pratar på det här sättet. Liksom, och då sa han, jaha, oj, det, tack så mycket. Så, det är väldigt, väldigt intressant i vart fall. Att man kan tala på det sättet och än så länge så går det ju hysteriskt bra för dem. För att byggt upp ett lag som kanske går upp i allsvenskan.
Jag måste verkligen dra, ska.
Det var jävligt, jag vet inte om jag fick ihop det där. Det
blev lite, ge oss all information om Östersund. Folkets podd 51% fotboll. Vi tackar för den här gången. Tack Oskar Månsson, tack Robert Laul. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra så länge.
Hej då.